Ska vi köra igång? Mm. Jag funderar på om det blir bättre ljud, apropå ljud, om Kerstin sitter på den stolen också. Okay. För då kan man sätta den här riktigt närmare. Och så försöker jag klämma in mig lite så.
Men lite så här.
Ett solsidan Ove. Lite för nära. Så då blir det bra ljud. Så
ja,
då. Lutar ni för mycket bak så här, då kommer ljudet börja.
Ja, men då sitter vi sitter så här, ja, lite framåtlutande. Gulliga. Så.
Knäntat.
Ja, precis.
Så jag har några korta anteckningar så att jag vet att jag blir så ivrig när jag sitter och lyssnar på andra.
För det är bra om du sätter igång oss.
Ja, men jag ska göra det.
Ja, det är bra.
Så, jag bara lägger det här som en liten påminnelse. Jag ska få med någon fråga som alltid återkommer. Ja. Jag sprider lite kontinuitet för de som lyssnar. Okej. Okay. Då kör vi igång.
Yeah.
Så först ska jag säga någon sorts hej och välkomna till de som lyssnar. Som har kommit till Malens podd. Och tänkte vi skulle gå direkt in och se vilka som sitter i rummet. Och på det vis jag tänkte det skulle vara, eftersom jag misstänker att ni är van att presentera er själv. Så jag tänkte, skulle det vara okej om du presenterar henne? Säg några ord, vem är det där som sitter? För de som inte har någon aning om vilken som är i det här rummet nu.
Ja, jag sitter bredvid Kerstin Holmgren. Vän, nära kollega. Vi har arbetat tillsammans i en privat mottagning där vi tar emot handledningsgrupper. Vi utbildar och vi arbetar båda två som terapeuter. Och vad jag tycker om speciellt med Kerstin, det är att vi är både lika och olika. Så. Och det gör att jag tycker att jag kan få goda råd av henne i olika sammanhang där jag tycker att jag fastnar. Hon är mer... Jag skulle vilja säga mer strukturerad, men jag säger inte det. Vi har olika strukturer. Mm. Så skulle jag vilja säga mera.
Ja, okay.
Och i det mötet tycker jag blir intressant att få dina reflektioner. Mm. Så, när vi tar oss tid till det. Mm. Och behovet i det här arbetet som handledare och terapeut och också ibland utbildare att ha... ett bollplank. Mm. Flera bollplank. Att det är viktigt.
Hur länge har du känt Kerstin då? När träffades ni?
Ja.
Ungefär. Sådär.
Man kan väl säga att vi har känt till varandra länge. Mm. Men vi kan väl säga att vi började arbeta tillsammans på Götgatan. En mottagning som jag redan var i och som du kom till. Mm. Då började vi arbeta tillsammans. Ja. Och jag kan inte säga när det var.
Jag gissar 2003.
Mm.
15 år.
Mm.
Okej, så nu när vi flyttar över. Så den här rösten som de som har lyssnat nu har hört. Skulle du kunna presentera vem tillhör den?
Ja, vem tillhör den? Den tillhör Marie Karlsson Degerman. Och... jag ska ju inte upprepa att vi är kollegor och så, men apropå att vi har känt varandra länge så har våra cirklar tidigare liksom gått ihop i andra sammanhang. Mm. Men i yrkesmässiga sammanhang så var det första gången när jag själv gick på socialhögskolan och var praktikant på det stället där Marie jobbade.
Okay.
Och fick jag vara med på handledning. Ja, med en annan kollega i Marels handledargäng och fick se dem jobba och kan vara med i familjer och så. Mm. Jag tror inte jag såg Marie jobba i familj men i handledning. Mm. Så att,
kommer du ihåg någonting från den liksom, vem var det du såg då?
Om du tänker på Marie?
Mm.
Ja, jag minns en handledning som... där Marie fick hjälp att bli väldigt bestämd gentemot en pappa, tror jag.
Mm.
Och det var ett rollspel och det blev till och med så Marie flyttade personen i stolen. Tog stolen.
Då var det här var länge sedan.
Ja, det är länge sedan. Ja, och lite mer konfrontativ.
Ja,
den
tiden. Ja.
Mm. Så, ja. Det var första mötet yrkesmässigt.
Just det. Okej, som en liten sådär upptakt till vilka som sitter här och pratar. Jag tänkte att du skulle fånga liksom lite vad ni är nu då, utifrån att ni kommer här med erfarenheter och likheter och olikheter. Så om ni skulle bara ta fingret i luften någonstans kring, vad är ni upptagna av nu? Flyttar ni stolar och grejer nu? Eller vad är det som händer? Vad är ni upptagna av i jobbet som handledare i första hand?
Jag tror att jag ibland flyttar mer stolar nu än vad jag gjorde för 5-6 år sedan.
Mm.
Men då utifrån helt andra utgångspunkter.
Mm.
Att vi gör mer, jag försöker göra lite mer rollspel nu igen. Mm.
Okay.
Vilket jag jobbade mest med reflektion och som om tidigare. Fast det gör jag nu med.
Mm.
Men det är en utmaning för mig. Liksom att nu gör vi en scen av det här på ett eller annat sätt. Men det beror ju på vilket sammanhang jag har i rummet. Men...
Går det att säga någonting om den där rörelsen från att hålla på med stålar eller vad det nu är och flytta tillbaka? Så nu när du är där och väljer att göra det på det här viset, vad är det som styr den där? Hur kommer det sig att du gör det nu? Att du hamnar där?
Jag tror att det handlar om att försöka bryta långa beskrivningar och berättelser. Liksom, och nu låter det som om jag är ointresserad av narrativa berättelser, men det är inte. Men att försöka liksom stanna upp vid en situation, en sekvens. Titta på den, alltså som om det är en kurator på vårdcentral som jag jobbar med eller någon behandlare eller en socialarbetare. Man försöker beskriva en situation, inte berätta allt.
Inte hela berättelsen från tidigare.
Utan vi tar antingen en situation där man tycker att man liksom har gjort ett himla bra jobb.
Mm.
Alltså som har känts bra. Eller en situation som man tycker att man inte förstår. Eller så.
Så du bjuder ju precis in nu. Jag måste bara hoppa in, Maria. Okej.
Ja.
För den jag tänker Kerstin får samma fråga alldeles strax. Men eftersom du bjuder in till det som är temat på något vis. Om det finns ett tema så är det, vad är det som fungerar i den här podden? Så du säger så här, jag är intresserad av att bryta mönster eller berättelser för att på något vis... Jag behöver kanske inte, eller vi behöver kanske inte hela den långa berättelsen.
Nej.
Så vad är det som du tänker är det som hjälper i det där? Att komma in på det viset. Vad är det som funkar med det, menar du? För dig?
Jo, jag tror att då kan vi prata om... Alltså vi kan prata om... antingen om man gör en gestalt eller också att man bara gör något kort rollspel.
Mm.
Alltså det... Det blir en högre intensitet i rummet, tycker jag. Att det kan bli.
Någonting
och som också kan engagera alltså de andra. Man får olika uppgifter kring vad man ska göra. Men det blir en gemensam upplevelse.
Ja.
Kanske.
Ja, men det låter bättre. Någonting blir levande på något vis. Och i händer, i stunder.
För jag tror att vad jag jobbar mycket med, det är ju att, som jag alltid tror jag tyckte är viktigt, hur hjälper jag de som på olika sätt möter människor i att hitta en bekväm situation som passar dem, men som gagnar dem de har framför sig. Det är ju det, på något sätt.
Ja.
Mm. Tror jag.
Vi kommer att pendla fram och tillbaka till de här. Jag tänker, Kerstin, innan du kommer på din, när du lyssnar på Marie, så där, vad tänker du om det hon säger?
Ja, Men jag associerar och funderar på hur gör jag. Och sen så blev jag nyfiken på, var det där du är upptagen av? Jannes fråga, men nu blev kanske
ja,
är det du ja. Är upptagen av.
Ja, jag vet inte.
Jo, men jag tror det bryta ja. Mönster. Ja, okay. Alltså, ja. Eget mönster tror jag.
Okej. Okay. Mm. Nej, men jag associerar det, hur gör jag? Och jag gör nog ganska lite, alltså på totalen ganska lite flyttar på mig och flyttar på andra.
Mm.
Jag gör det i en del grupper som jobbar med behandling och framförallt utbildningssammanhang.
Mm.
Det är en, kanske också för att i utbildningssammanhang så är det ju liksom alla är så öppna, ja. Så give it to me. De har redan släppt alla spärrar av försiktighet.
Mm.
Det andra är ju oftast mer utmanande för i andra grupper.
Ja.
Och kanske att jag blir lite för försiktig själv då.
Mm.
Det viktigaste är väl att folk får ut, ändå får tillbaks någonting att gå vidare med, apropå i sitt eget möte.
Mm.
Men jag kan känna igen en del utav det, och jag tror att jag blev påmind, vi var ju tillsammans i Washington, och jag blev påmind så och imponerad av amerikanernas liksom, gång efter annan olika terapeuter som påminde mig om att inte fastna i innehåll.
Mm.
Så det tänker jag att jag, när jag hör berättelser, alltså det där är, folk kanske behöver få beskriva, men vad är drivkraften in, vad är det för tema, vad är det för mönster, vad är det för behov, och kommer vi att prata om det, då hittar vi också andra sätt att förhålla oss till den de ska hjälpa. För annars hamnar det väldigt mycket på, tycker jag, att de hamnar på tips till föräldrarna om vi kanske ska göra något på tumman hand med din tonåring. Alltså, ja. Men om det fortfarande är stumt, alltså vad är det som är de underliggande behoven som inte adresseras? Så på så sätt så tänker jag det här med mönster
att komma och bryta. Ur, förändra, på något vis inte fångas i mönster som inte verkar visa sig vara hjälpsamma. Som du var inne på, Marie. Så vad är du upptagen av då, Kerstin? Om du går till liksom där du är nu, alla olika vindar blåser, om man är i Washington eller vad man nu är för inflytande. Så liksom i februari 2018, vad hamnar du när du liksom blir uppfylld eller invaderad eller utmanad? Eller vad är det som far runt hos dig? Upptar dig?
Men jag kommer nog tillbaka till det där. Jag tror att det alltid kanske har varit en styrka att jag kan liksom identifiera andra behov under en berättelse. Så det. Men att jag blev påminn om det och jag tycker att jag lyssnar mer kring det. Så det är jag upptagen av. Annars är det ju mer, tycker jag, att sätta familjen in i ett kontext eller socialtjänst eller behandling i ett kontext utav vad är det för diskurser som finns i vårt samhälle. Alltså hur ska man vara för att vara lyckad, lycklig? Hur ska man vara som förälder? Och allt det här förmedlas ju, vi bombarderas av det. Och hur ska vi som något sån här stabila människor hitta vad vill jag i det här bruset? Och så möter vi människor som kanske har sämre förutsättningar att, för de har följt upp att klara vardagen.
Yeah.
Och så ska man stå emot de här idéerna. Så det tycker jag att jag ofta för in som en extra dimension. Och jag kan bli förvånad över att ganska många inte ens har lyft blicken. Till, alltså hur förmedlas de här budskapen? Yeah.
Som fattar jag rätt att lite som Marie inne på med mönster, det här normativa, att det finns någonting outtalat som bara är och som inte ifrågasätts förrän man får liksom syn på det, ibland kanske då i handledning. Så kanske en fråga till er båda, men du kan fortsätta Kerstin lite det här, vad verkar funka för er för att få syn på det här, att hjälpa andra att liksom, vad man nu väljer för koncept, bryta mönster eller liksom hitta konturen eller komma under ytan. På något vis komma i rörelse? Vad är det som... Vad tycker du är hjälpsamt, Kerstin, när du kliver in i en grupp? Du kommer in med någon sorts norm också där.
Ja, gud. Ja, det är väl som jag brukar påstå. Alla har vi fördomar. Jag med. Självklart.
Ja, visst. Mm. Så vad tänker du kring det som... Hur blir du hjälpsam för grupper, om man säger så, kring det här med att de har sina mönster som alla har? Och hitta något som är hjälpsamt till det.
Mm. Själva hantverket. Hur får man till ett sånt samtal?
Ja,
eller?
Ungefär. Liksom, vad gör du för någonting egentligen på dagarna?
Ja, precis. Ja. Vad gör jag? Apropå att bara prata. Det är ju väldigt svårt att beskriva för någon som inte varit med om handledning och som inte är inskolad i den kulturen som socionomer och psykologer och terapeuter är. Och jag jobbar ju med en del yrkesgrupper som inte har den bakgrunden. Och det är väldigt svårt att förmedla med ord. Vad är det man gör?
Ja.
Det måste, apropå upplevelsebaserat.
Det kanske inte ens går. Så det har jag respekt för. Och att just inte tvinga fram liksom någonting som gärna blir ett koncept eller final är ju liksom, kanske är den enkla vägen som ibland man kan förlora sig i. Men ändå då, vad skulle du peka på om du inte kan säga vad det är? Men vad är det, när du kliver in i en handledningsgrupp, vad tänker du, på vilket sätt gör en skillnad?
Jag brukar tänka att och det brukar jag väl överhuvudtaget prata med de som jag handleder, framförallt unga, alltså det här med apropå alla manualer, alltså fakta kan man alltid hämta in, men om det skiter sig i mötet så är det väldigt svårt att reparera. Så att försöka leva som jag har lärt, att det viktigaste är ju den stämning som uppstår och hur jag relaterar till var och en, så alla känner sig sedda och lyssnade på. Hur tysta eller hur vältaliga de än må vara. Jag håller strukturer, men jag gör det ganska osynligt. Jag håller inga talarordning, jag gör inte agender på någon whiteboard. Men jag har ganska bra koll på vem som inte har sagt något. Så jag tror, det är åtminstone min ambition. Sen är det klart att jag inte klarar det alla gånger.
Nej. Är det det du menar med att inte förlora i sig innehåll, att du är rätt upptagen i rummet av att på det vis du kallar kanske osynligt, liksom ha någon idé om vad är det för, vilka är det som är i rörelse i rummet, vilka är intresserade och vilka behöver kanske få en fråga snart innan de blir ointresserade. Eller liksom den tonarten du...
Ja, men precis. Och vem behöver jag hjälpa att avrunda lite och inte vara så himla mångordig. Ja, men mer som jag tror det var skrevs. Stod i någon handledarbok. Dirigent.
Ja. Precis. Så tonarten är klimatet då, på något vis som man vill hjälpa till med. Och inte pilla i noterna.
Och får man till en sånt klimat, då tänker jag att det jag kanske får in av en tanke som de själva inte har tänkt, att då är de också öppna att börja fundera på vad säger hon? Hålla med eller inte.
Så någon sorts osynlig verbal dirigent på ett sätt. Det finns en liten sån bild som ändå kommer. Om man pekar utan att säga att det är någon sanning eller något vi pratar om. Så, vad tänker du? Så jag ser att Marie sitter och nickar med en Kerstin pratar.
Nej, men jag tänkte på den här frågan liksom, vad gör vi för skillnad? Vad tänker du att vi gör för skillnad? Jag tror att vi gör en oerhört stor skillnad om vi får till det här klimatet som Kerstin pratar om och som är det som jag tycker är handledarens ansvar. Liksom skapa trygghet i rummet, bryta ner hierarkier. Alltså inte medvetet, men hjälpa till.
Det är starkt när du säger så, bryta ner hierarkier. Apropå mönster, men vad kan du säga?
Ja, men absolut. Att man liksom kan börja... Nu är det ju här olika grupper, men... Nej, men att var och en Var, liksom att se var och en, uppmärksamma var och en, men inte tvinga fram någonting. Liksom. Så tycker jag att det sker liksom någonting. Och där jag tänker att det är så viktigt idag att försöka hitta stödstrukturer som inte är chefen. Som inte bara är chefen. Det tycker jag är otroligt viktigt. Och det tänker jag, det är apropå det här att jag vet att jag kan ringa någon i bollplank. Där i vissa yrkesgrupper, eller nu blir jag bladdrig, men där går man jämt till chefen. Men det här med hur man kan bygga bra smågrupper i gruppen i det här svåra jobbet.
Vad kallar du det där? Stöd? Du hade någon namn där du beskrev det?
Nej, men att man band emellan gruppmedlemmar, att man försöker bygga upp det. Och det är ju inte alltså nu i och med att grupper ofta förändras. Att det är ett snabbare tempo, så krävs det ju mer att man har en kärna som släpper in och släpper ut. Och det är inte alltid det går, men det är en ambition. Jag brukar rita det. Jag brukar rita ett hjul. Här är chefen. Till den ska alla ekra gå. Men hjulet rullar inte om ni inte hittar stöd i varann. Ni kommer att...
Det.
Ibland ritar jag det. Och en del av det. Hur ska vi hitta? Och sen tänkte jag också på det där. Jag tycker så här, alltså mot, för systemiskt så tänkte man ju alltid så här, mot vilken bakgrund säger hon det här nu? Det liksom är ett, alltså så där som ligger i hela vår erfarenhet eller utbildning, eller att vi lyssnar efter sånt. Vad är det som inte sägs i det som sägs? Eller hur? Och det, och då är det ju konsten att lyssna.
Konsten att lyssna. Lyssna på ekrarna eller vad det nu är. Så om man skulle beskriva det som en konst, man kan prata om dirigent och musik och tonart. Vad liksom, känner du dig mest hemma i att navigera i dig själv när du ser en grupp? Vad är det du blir upptagen av för att på något vis vara till hjälp i vad är du i det där hjulet då? Du är inte en eker eller
Nej, det är en intressant fråga.
Ja. Så behöver inte hålla kvar den liksom, metaforen eller utan mer så här, vad tänker du att du...
Jag sitter väl i mitten där och rullar runt emellan chefen och sitter på de olika ekrarna som är aktuella just då. Eller? Jag har inte tänkt på det.
Men
jag sitter ju inte utanför, fast jag sitter ju inte med i den ringen.
Ja, precis. Så när ni tänker då, om man tänker så här, någon sorts bild av vad ni är upptagna av, så varje grej ni säger blir man ju supernyfiken på att fråga tusen frågor om. Men jag tänkte se om man kunde flytta sig lite från det här som ni gör nu och så kolla på den här, jag vet inte vad ni kallar det, men man skulle kalla det för en resa så här. När du gjorde din praktik och sen kom du ut och så började jobba och så liksom tänder kommer att gå och man själv förändras och livet förändras och allting sådär. Så om man går från det här utgångspunkten så här, strunt samma hur det funkar, men det har funkat. Finns det något som har överlevt hela den där resan som fortfarande är något som känner sig, det här snappar över ganska tidigt, det är fortfarande något som jag känner är otroligt hjälpsamt i den här rollen jag har.
Jag tror att det är lite av det vi har pratat om. Alltså att möjliggöra för vare sig det är människor i en handledningsgrupp eller att jag jobbar i en terapi eller med en familj, att liksom någon slags möjlighet att stanna upp, fundera, Ja. Vet inte vart jag är på väg nu egentligen, men alltså det alltså sen tänker jag, men det är ju inte svar på din fråga. Jag kan tycka liksom att jag är tillbaks igen, samma drivkrafter som jag kanske hade på 70-talet utifrån hur samhället ser ut idag. Alltså som gjorde att jag blev socionom.
Kan du säga något om vad det handlar om då?
Jo, men det handlar om att de stereotypa berättelser som kan komma om klienter eller om hur anknytningen ser ut eller liksom allt sånt där.
Diagnoser
att utmana dem, att försöka vidga perspektiv. Mm. Liksom. Och föra in det relationella perspektivet och det klassmässiga perspektivet och möjlighetsperspektiv. Mm. Och när ska man kliva ur? Mm. Jag tänker när jag började jobba på Stockholms barnavårdsnämnd där, det var ju så här, kommer vi inte längre så säger vi tack och adjö, välkomna tillbaka.
Mm.
Liksom.
Mm.
Även fast man insåg att allt inte var perfekt.
Nej.
Så, men det är det här någon slags, alltså inse att det är ett himla, alltså jag tror jag är tillbaka där, alltså det här att ringa på hos folk och ta sig från en himla komplementär relation som barnutredare till exempel till att försöka få igång en process där man hittar någon form av symmetrisk relation eller process i det, det är svårt liksom nu, och en del är ju kanonbra på det. Och
om jag hänger på när du säger att jag känner att, det liksom, att jag är tillbaka lite där jag kände jag var tidigare när jag började, någon sorts syn på hur man beskriver, kategoriserar människor eller hur man förenklar världen på något sätt. Så och är det någon skillnad eller samma sak som bara upprepas? Det är lite häftigt om man inte har jobbat lika länge som dig, så vad är det för mönster som du ser återkommer? Vad är det där som för man ser nästan på det att det väcker någonting det där också?
Nej, men jag tror att en del av utredningsmallarna, en del av manualerna, en del av, alltså är mycket användbara ibland. Jag ska inte säga det. Men alltså det är ju att jag tittar på.
Mm.
Alltså jag objektifierar, va? Och det kanske vi behöver göra ibland, men inte fastna i det, jag vet inte. Men alltså det är väl det.
Ja.
Att det är mer, det blir, leder till det.
Ja. Och det, vad är det som är så farligt med det, menar du?
Det är jag inte. Vad ska man säga? Det är inte salutogent, kan jag säga. För att förenkla det otroligt mycket.
Mm.
Jag tycker att de som gör liksom blir övergivna.
Mm.
Jag tycker att de som de möter i vissa lägen blir övergivna.
Mm.
I något som kanske skulle kunna göras på ett annat sätt.
Ja.
Ja. Det är väl det.
Ja. Jag tänker det. Vi bara utforskar.
Ja.
När du säger vad är så farligt med det, då tänker jag att folk, eller de som vi ska hjälpa jobba så att säga, att de tappar sin nyfikenhet.
Ja.
För de vet hur den andra är.
Mm. De där.
Och jag tänker tillbaka på din fråga, vad är det som har hållit över det? Jag tror att det som liksom är någon slags låga eller övertygelse, eller tro eller som genomgående, det är att alltid jobba med relation. Alltså där bottnar jag så i alla forum. Tilltron till att kan man länka människor till varandra så har vi gjort en skillnad. Mm. Oavsett om det är förälder, barn, det är ju det viktigaste, tänker jag.
Mm.
Men kollega till kollega, det är Marie pratade om också. Jag pratar mycket om när de liksom väntar på att chefen ska komma. Ja, men det finns ju här.
Mm.
Mm. Här finns ju massa i gruppen. Massa stöd. Och att våga tänka att vi faktiskt som grupp kan påtala saker och ting.
Ja.
Och sen är det en del grupper som gör det och ändå inte behörsammade. Mm. Men att göra det gång på gång.
Ja. Så relationen har inte blivit omodern, har inte blivit otrend. Det känns som något som består som ett vad man än kallar metoden man klär det arbete i, så dyker det upp som någonting som är hjälpsamt att ha med sig.
Och att man har tappat det relationella perspektivet så som man betraktar i diagnoser. Ja. Och så skickar man, är man sån så ska man dit.
Mm.
Är man sån så ska man dit. Mm. Och så går olika familjemedlemmar eller till olika professionella som man köper på.
Ja, visst.
Men ingen hjälper dem att prata med varandra. Så. Och det är väl där jag tänker att som en mission.
Ja.
Och våga se på det. Ja. För jag tycker ibland man har träffat på familjer. Människor som kallar sig för familjebehandlare, men de pratar inte med hela familjen.
Det är föräldrabehandlare.
Ja.
Men det är väl också bra. Men,
ja, det är jättebra.
Men språket luras lite med vad man gör.
Mm.
Okej. Så om man håller kvar vid det och den här resan så kommer det sig att ni fortsätter hålla på då? Om man nu ser den här resan, om man ser någonting man har varit med om förut som också utmanar, såklart jag förstår att det väcker liksom. Men vad, alltså egentligen inte så här, det är inte en fråga, det är öppet mål att säga liksom att man vill protestera och göra skillnad på det. Men lite så här, vad gör er glada och liksom gör det roligt jobb i det här?
Mm.
Trots att man kan känna att någonstans att värdet av relationen kanske inte är det som står högst på listan i liksom trendiga katalogen över hur man ska jobba med människor. Så vad går ni igång på? Vad gör det roligt? Vad är det?
Jag hade roligt innan ni kom idag.
Okay. Ja.
Nej, men jag är roligt. Jag är roligt hela dagen.
Ja.
Det har jag gjort faktiskt. Men det är alltså det är ju just när det blir berörande samtal som handlar om viktiga saker och som faktiskt handlar om det ska handla om också. Alltså, och nu har jag haft turen att ha tre sådana grupper idag. Eller, alltså de har, apropå erfarenhetskunskap, alltså det är grupper med oerhörd erfarenhetskunskap. Och där kanske inte jag gör så himla stor skillnad, kan jag känna ibland. Men jag har kul.
Ja.
Liksom, eller kul.
Ja.
Ja, apropå. Det känns meningsfullt, det är det. Ja, det tycker jag är ett bra ord.
Och det tänker jag att då är man en del i en självspelande grupp. Det behöver inte vara så mycket dirigent.
Nej.
Nej. Och då finns en kreativitet som spelar sig själv. Och då man blir själv kreativ.
Mm.
Och de blir kreativa. Ja. Alltså det är, då är det ju kul.
Det är
fantastiskt.
Jätteroligt.
Jag var lite,
och sen kommer tillbaka efter två veckor kring något som man har pratat om.
Ja.
Mm.
Och det har hänt saker.
Mm.
Mm. Alltså,
De har använt det som
kommer. De har använt det i gruppen och jag har bidragit med. Va?
Känslan av att det blir handling bakom orden också.
Ja, så var det idag. Alltså, också.
Just det. Det händer där ute i verkligheten. Ja. Alltså, inte bara i rummet.
Nej.
Ha kul eller känna meningsfullhet. Ja. Och liksom, sköter det här sig självt nu då? Eller behöver ni ta i från tårna någon gång ibland? Och vad gör ni då i så fall?
Självklart.
Det kommer ett litet kort paus i podden.
Ja, nej men gud, man kan ju gå ut från en grupp och tänka, vad gjorde jag där? Och ibland så tänker jag så när det känns trögt och man har försökt att vara den där dirigenten och så tänker jag så här ibland, jag har ju ingen aning om hur de pratar med varandra när jag inte är där.
Just det.
Kanske mer lättsamt för det här är läskigt för vad är handledning och då kanske man ska vara på ett speciellt sätt och man väntar ut varandra till någon slags otrygghet. Alternativt, då är det ännu stummare. Jag har ju ingen aning faktiskt.
Nej.
Men det är klart att ibland får man slita rätt hårt. Och ibland så lossnar det, och ibland så känns det ganska stumt väldigt länge.
Ja.
Och där kan jag visst känna igen. Och då brukar det gå till så för mig att jag funderar jättemycket på vad jag ska göra nästa gång. Då det har varit med om en sån.
Jo, men precis.
Liksom, och jag kommer dit med väldigt många olika planer. Alltid. Och nästan aldrig använder jag dem. Men det är ett sätt att förbereda mig, tror jag, liksom, på det ändå. Och ibland kan vi lyfta upp det.
Liksom.
Ja, att vi lyfter upp helt enkelt.
Sätta ord på.
Ja,
hur blev det där?
Och då kan det vara så att jag får kunskap om saker som jag överhuvudtaget inte har märkt. Liksom, apropå att jag tror att jag ser vad som händer mellan olika gruppmedlemmar och så.
Så de där stunderna mellan handledning, när det handlar om er, vad tar du vägen då? De där stumma gångerna när stumheten sitter nästan i kroppen när man går från gruppen, eller vad man nu har, den här känslan av att man är ensam när man jobbar med det här. Hur tar ni hand om er själv i det där? Ett sätt att fatta på Marie där, liksom, jag börjar göra planer för nästa gång, så jag känner att jag liksom tar hand om det på ett sätt. Så. Men vad finns det fler för sätt? Vad gör ni för att liksom... Jag vet inte. Gör ni något? Det kanske bara rinner av när ni stänger dörren och så här är det liksom nästa projekt, eller?
Det rinner ju av mycket, mycket, mycket lättare idag. Oh. Utifrån erfarenhetskunskap. Så är det ju. Det är skillnad på hur mycket jag behöver bolla idag jämfört med vad jag behövde bolla 1989.
Vad vet du nu då? Om det går att säga något om det som gör att
jag
du...
kan härbärgera mycket mer utan att agera ut det. Tänker jag. Det tänker jag är den stora skillnaden.
Nej, men jag också liksom någon slags tilltro till processen.
Ja, precis.
På ett helt annat sätt. Kanske också mindre sträng med mig själv. För just det där, ibland man har ingen aning egentligen vad som pågår mellan dem, ser ju varenda liten rynka hos varandra. Jag kan ju vara observant på vem som deltar och vem som är tyst och så kring det vi pratar om, men det finns ju en massa annat som jag inte har en aning om. Så lite tilltro till att ofta så ordnar det sig.
Den
har man ju också
varit med om. Den är väldigt skön att vila i.
Ja, precis.
Bruka ordna. Jag är inte så jäkla viktig.
Nej. Alternativt att det kanske... Ja, nej, men plötsligt så kommer man nästa gång. Jag, ganska nyligt sånt exempel. Då faktiskt ruvade jag mig inför där. Och så kommer jag till... Och så bara använder man anledningen helt bara så. Och så tänker jag, och jag har ingen aning.
Kanske en, när ni säger det så tänker jag att det är inte konstigt att det är roligt att jobba på något vis då. Apropå vad går man igång på.
Ja.
Det finns någonting oförutsägbart som man lär man sig stå ut med det, så bjuder det inte ganska spännande.
Och våga vara i det.
Våga vara
och gå till det där. Man kan ju mentalt förbereda sig och så ska tänka ut, ska jag benämna det där eller inte? Och sen när man kommer dit så är det någon slags fingertoppskänsla. Stå ut att vara i den osäkerheten.
Vi får se vad som händer. Nej, nu blir jag nyfiken. Det är det ska handla om. Men jag tänker, när man blir nyfiken på sig själv. Vad kommer hända nu? Att man vågar vila. Att jag kommer nog att möta de här på ett bra sätt. Vi får se vad det blir den här dagen. Och inte ha för mycket liksom, kaniner i hatten som stress över det. Så lite den där... Det att sätta sig i den där rollen. Jag tänkte bara kolla, säga någonting om det också. Så här. Oftast är det den där känslan av att man utsätter sig ändå lite. Så vilka är de här människorna som behandlar det? Hur kommer det sig att man ska sätta sig i fokus i ett spänningsfält som det kan vara ibland och få allas blickar på sig?
Så det där var svårt i början.
Ah.
Alltså när folk har intervjuat mig kring hur det var, alltså för länge sedan, då vet jag att... Alltså, precis som när jag jobbar med familj, tänker jag, som jag hade gjort väldigt mycket innan jag jobbade, började som handledare. Men jag var helt upptagen av vad de tittade på. Allas blickar på mig. Ja. Liksom, helt, om jag hade någon fläck eller... Alltså helt, nej men det är sant.
Liksom, den här självupptagenheten.
Ja, självupptagenheten. Och det är det jag tänker när jag pratar om det här. Att hitta liksom dig själv och vara bekväm och vara du i rummet ihop med de här människorna. I den kontext vi ska vara i.
Ja.
Alltså vi jobbar. Liksom, det är inte att hitta...
Nej, jag förstår
liksom,
vad du menar.
Nej, ja.
Att liksom koppla ihop, att bli någon med gruppen på ett tryggt sätt.
Och när det släpper... plötsligt så har det bara släppt.
Plötsligt har det bara släppt. Så jag är ändå lite nyfiken på det här att det finns att man går liksom lite... Många som jag har pratat med, de som jag pratade med förra podden var också så här, det finns alltid en liten anspänning där som pockar på. Och man kan, jag vet inte om det är så för er, att man känner så här, alltså varför gör vi det här? Jag skulle ju kunna bara göra något enklare. Jag vet inte om ni någonsin hamnar där eller att det är en liten, det är lite auditions, man ska visa upp sig och folk ska tycka om en och säga, det vill vi ha, inte den där. Och man hamnar, alltså, du beskriver liksom hur självupptagen man kan bli, liksom vad de ser. Och
I början.
Nej, precis. Och det, men så kan det vara. Jag har en sån fråga som handlar om början sen. Men är lite nyfiken på den där.
Nej, men jag tror att jag tänker... Det är ju alltid... Jag skulle inte kalla det anspänning.
Nej, vad skulle du kalla
det? Samlar ihop sig liksom sin närvaro sitt mötesledarskap eller vad du kan kalla det. Det är ju också ett rolltagande.
Gå in i rollen på, eller liksom försätta sig i den där.
Det är förväntningar på mig och jag har förväntningar på dem och liksom.
Och samtidigt inte och jag planera för mycket och hålla på.
Nej, och sen tänker jag det där, nu är jag på väg ut. Det är jag inte, jag ska jobba några år till. Men alltså att inse att jag passar inte i alla grupper. Ja, det är inte så. Nu har det bara hänt några få gånger att det inte har fungerat. För ofta så får man ju till det. Men liksom tanken... Liksom. Ja, jag vet inte hur jag ska begripa det.
Jag tänker på det Kerstin sa, att man var snäll mot sig själv. Att vissa tankar behöver man när man inte omsätter dem i praktiken.
Om det är sant. Att vara snäll och sen att verkligen tro på processperspektivet.
Ja. Men jag tänker att visst kan det slå mig ibland liksom att allt man håller på att balansera. Det jag kom från i eftermiddags, då var det en kvinna som beskrev hur hon kände sig otillräcklig och så hon bjöd ju på någonting. Och då var inte så stor grupp, så då bad jag de andra, kan ni känna igen det här? Nej, så är det. Och då, apropå, då har jag ju allas blickar på mig. De var inte så många, men alltså hur ska hon handskas med det här då? Jag tänker inte på det där och då. Dels måste jag ju balansera hon som har bjudit på något. Om man tänker efter vad jag håller på med. Och sen så får jag inte dra ner brallorna på den som bara, nej.
Nej, precis.
Hon kan inte känna igen något. Så man kan undra. Så. Och hur man då... Och då tänker jag apropå att jobba som familjeterapeut. Hur man jobbade med omformuleringar. Med barnen. Så på något sätt så är det den talangen som kommer tillbaks.
Ja, det
alltså hur vågar man stanna vid det där och ändå inte ifrågasätta apropå att hon ska också känna sig lyssnad och respekterad. Men sen efteråt när man tänker, vad var jag med om? Ska jag inte jobba med något enklare? En terapi kanske? Någon som vill något?
Någon som vill något?
Ja, hur blev det? Egentligen, även om man själv balanserar på det där. För att rädda alla liksom, på något sätt.
Så då kan jag känna igen den tanken som kollegorna i förra podden sa, ska jag inte jobba med något enklare? Det kan inte så att jag är utmattad, men när man tänker efter, vad håller man? Och det är ju på en sekund så sitter man i en situation som man aldrig kan förutsäga.
Visst.
För folk är liksom inte rationella, de är inte ens hyggliga ibland med varandra.
Nej.
Så vad blir svaret på att du, när du då, hur pratar du med dig själv då?
Nej, nu stannade jag vid det här just också för att jag pratade med Helena här när jag kom tillbaka hit till mottagningen. Hon frågade vad du gjort idag. Annars hade jag nog inte ens kommit ihåg att jag gjort det.
Nej.
Så därför den dök upp.
Den dök upp där, den var färsk på något vis.
Ja.
Det är också en mönster där på något vis, eller hur? Man vänjer sig vid att ta hand om sig själv och så vet man knappt om att man gör det förrän man stannar upp och på något vis stannar till vid det.
Och då tänker jag alltså på det här med den positiva intentionen som liksom är centralt i det systemiska förhållningssättet, att vi tänker att människor gör så gott de kan i varje läge.
Ja.
Vilket vi och apropå att man har det terapeutiska med sig.
Mm.
För där är vi ju så snabba. Man kan ju börja värdera, eller en del av en kanske gör det också. Men man har ändå det där inbyggt i sig.
Mm.
Att alla gör så gott de kan här och nu. Liksom. Mm. Och så blir det omformuleringar eller man stannar upp.
Mm.
Det är någonting hjälpsamt i den där positiva intentionen på något vis, så skiner det igenom orden också.
Ja.
Det finns någonting där som är hjälpsamt, som håller på att hitta en form i att jag försöker att du blir en sån agent i rummet på något vis.
Ja.
Jag är nyfiken på det här som ska hjälpa, och då kan jag gå ganska nära och hamna i tystnad. Och,
ja.
Eller kanske det var mitt sätt att förstå det där, jag vet inte hur du förstår.
Jag tror då att då är plötsligt flera olika spår som jag måste ta hand om.
Mm.
Och det är hon som den som säger, jag känner inte alls igen det. Alltså hon beroende på, då får man ju tänka, jag vet inte hur hon ser ut i ansiktet, men då kan man ju tänka, skammar hon henne?
Mm-hmm.
Liksom, nej. Ja. Så får jag inte tänka, förstår du? Du är redan fel ute. Alltså den förklaringsmodellen måste man släppa. Utan man måste bli nyfiken på vad det är som gör att hon känner så. Så öppna upp för ett samtal kring det.
Positiv intention, hålla nyfikenheten trots alla bilder som kan vilja bjuda in en till att ha en idé om vem, varför.
Ja.
Och fråga istället på något vis vara nyfiken. Så Om man då går från, jag tänker fortfarande på den här resan när ni har rört er på olika hållplatser. Så om ni på den hållplats ni är nu, det är en klassisk fråga, men jag tror det kan vara intressant för folk som lyssnar som inte har gjort samma resa, som kanske inte kan jämföra med hur det var tidigare, utan börjar ge sig ut i någon sorts socialarbete eller kanske mer riktat handledarroll idag. Med de förutsättningar i verklighet som är nu, 2018. Så, utan att tänka att det finns så här självklara manualer, recept och råd, utan mer så här, kan du prata lite om det? Vad skulle ni vilja säga till de som ska kliva in i det här och liksom finna ett sätt att vara i den här, vad ska man kalla det, konstruktiva positionen gentemot alla organisationer, grupper och grejer man ska kasta sig in i då? Vad skulle ni säga? Vad hade ni själv behövt höra, tror ni? Så hade det varit hjälpsamt när ni började.
Det som är kanske den stora skillnaden för de som äntrar handledaryrket idag. Jag tänker att jag fick ju syn på, den avslutades i julen, så att jag fick handleda på handledarutbildningen. Och det var ju väldigt lärorikt att behöva sätta ord på vad är det man gör.
Mm.
För att de i handledargruppen hade så himla bra frågor kring sig själv och kring positionen och vad det är man gör.
Mm.
Men det jag tänker är ju att apropå att den här rörligheten i grupper gör det ju mycket, mycket svårare. Plus att handleder man inom socialtjänsten så som det ser ut runt Stockholm så nu börjar de väl fatta att de måste stötta sina unga socialsekreterare på ett annat sätt, och då tyvärr så tänker jag att de stöttar dem i väldigt mycket pedagogik.
Mm.
Att göra på rätt sätt. Så att det mjukvaran ändå fattas. Så att jag tänker att det är svårare på ett sätt. Det var enklare för oss, för det var grupper som stannade kvar.
Det hjälper ju inte de som är ny nu, Kerstin. Så med all den där liksom jämförelseerfarenheten, vad skulle vara någon sorts hjälpsam, vad ska man hålla sig i när man kliver ut och jobbar i det här? Och jag kan tänka mig att förr kunde man liksom introducera en nyanställd, sitta en stund och liksom alla får en chans att värma upp med varandra. Och sen var det en grupp ett tag och sen kom någon ny eller någon sluta. Mm. Och nu kan det vara varannan gång ibland, är det ju så.
Mm.
Men man kan inte göra riktigt det där relationen. Ja, hur ska vi hålla det vid liv då när man ska komma ut och tro på det här som ni säger, att relationen spelar roll?
Men så fort jag har mer än en i rummet, oavsett om det inte är samma personer, så är det ju en grupp.
Mm.
Och det är vi som ska jobba ihop, här och nu. Liksom. Sen har jag inte lika stor hjälp då av det här att jag är säker på liksom nästa gång vilka som kommer. Men så småningom så...
Men vad skickar vi med de som ska ut i den världen och som kanske...
Ja, absolut.
Mm. Så. Det är inget bra svar.
Men jag tror mer
än att... behöver inte ha det.
Nej, mer än att påpeka att det är jäkligt svårt i och med att grupperna förändras.
Mm.
Apropå process.
Mm.
Alltså,
mm.
Det som vi gjorde förra gången, så kommer en ny spelare och är lite och undrar vem du som handledare är och vad får man prata om här och så. Så att det blir ju knackigt att bara se att det är otroligt svårt.
Mm.
Så att risken att man känner sig rätt så vilsen som handledare om man är ny i yrket under de här förutsättningarna är väl helt rimligt. Att känna sig vilsen.
Ja.
Att bara bekräfta det.
Att du kommer att känna dig vilsen och stå ut. Relationen kommer att vinna
och
över.
Och också tänker jag så här, de går en handledarutbildning. Du får ju ingen jobb annars som handledare idag.
Mm.
Om du inte någon har sett att du kan något speciellt som man vill ha dig.
Mm.
Alltså då kan man tänka att du vill det här.
Mm.
Du har en bakgrund i ett psykosocialt fält eller pedagogiskt fält.
Mm.
Och du vill vara kvar i de här verksamheterna men utifrån en annan funktion. Du har inte valt att bli chef.
Nej.
För det kan man ju göra. För det tycker jag att jag valde emellan.
Mm.
Liksom. Nej, det vill jag inte. Sen kanske jag hade ändrat mig idag. Det är för sent. Men i alla fall. Så att jag tänker det du... Alltså det är att se till att man har människor man kan prata med.
Mm.
Som hjälper en att inte ta sig själv på för stort allvar.
Mm.
Men också tänker jag som jag gjorde i början... Jag var jättenoga med att skriva någonting.
Mm.
Liksom efter varje gång. Jag hade diktafon ett tag.
Mm.
Så att jag inte skulle glömma bort till nästa gång.
Gjorde du spela in en
satt i bilen och gjorde jag det. Men det var ju länge sedan. Men alltså, det blev ett sätt att hur ska jag förstå det jag har varit med om här. Liksom.
Mm.
Så att det...
Det kan man vara något.
Ja, eller om det passade mig.
Mm, passade dig.
Ja. Eller ringa en kollega och prata på kvällen helt.
Ja.
Vikten av reflektion.
Tack. Vikten av reflektion och att vilsenheten inte bygger någon sorts ensam bo igen.
Nej.
Att man har hittat sätt att få liksom kläder i ord med någon.
Ja.
Eller i text. Eller i vad det nu är.
Och det är tungt i början eftersom anställningstryggheten inte är trygg.
Nej.
Apropå det här med anspänning och så. Och det, så är det.
Så är
det. Liksom. Men det är de val man har gjort.
Mm.
Eller?
Ja.
Ja.
Nej. Har ni någon minne av att ni kände att nu är jag inte längre ute och provar det här med handledare? Nu är jag handledare. När blev ni det? Liksom? På examensdagen eller... Igår.
Det finns ingen sån tydlig punkt. när jag kände att jag hade lånat kostym, det kommer jag ihåg. Kom ihåg vad jag var.
Ja.
Och det är kanske lite förmätet att säga, antingen så har jag liksom retuscherat bort de andra minnena. Mm. Eller så hade jag turen i början sen att vara i sammanhang där jag inte kände att jag hade lånat kostym. Och i början får man ju jobba med ganska svåra grupper. När jag klev ut och blev egen så jobbade jag en hel del med inom, apropå med människor som helt var handledningsovana.
Mm.
Och som var ganska rädda för att prata, alltså så.
Mm.
Så att apropå bygga trygghet.
Ja.
Och trodde väl något magiskt om handledaren, inte vet jag.
Mm.
Men jag tror att den här kostymen som inte kändes som den var min utan lånad, det var nog inom socialtjänsten.
Mm.
I flera grupper i samma kommun.
Mm.
Så det minns jag när jag kände att den var lite för stor.
Ja.
Men sen så var min påfört i mindre behandlingsgrupper kring barn som slogs ut ur skolsystemet. Mm-hmm. Och ja, men så där jag kände att där bottnade jag i sakkunskap och erfarenhet.
Mm.
Där visste jag att jag hade något att ge, plus de här handledningsvana grupperna.
Så det var hjälpte dig där på något vis att börja
växa i kostymen.
Växa i kostymen, ja. Precis. Vad säger du, Marie, kring
men jag tycker en sak som man ska komma ihåg, det är ju att de som sitter där förväntar sig att jag ska vara handledare.
Mm.
Så att jag får ju hjälp av att någon ger mig den positionen.
Mm.
Det tycker jag är viktigt. Mm. Liksom. Jag kanske inte känner mig som handledare, men de ser ju på mig som handledare.
Mm. De gör det till handledare.
Det är en ömsesidig process i det. Så det hjälper till när du är ny.
Ja.
Så.
Men då är det ju din kostym.
Ja.
Då tänker ju inte på att du har den.
Nej.
Då känns det ju självklart att
du har den. Ja.
Men har du någon sån här ögonblick eller något? Ursäkta. Jag tänkte just en grej. Är nyfiken på det här med hållplatser? Eller vad man
nej, men jag tänker hållplatserna är att jag tror att jag började som bli efterfrågad utifrån familjeterapeutisk kunskap, relationell kunskap.
Mm.
Och där bottnade jag.
Mm.
Och jag var så himla glad så jag stod och hoppade när jag fick första handledarjobb. Jag kommer aldrig att glömma det.
Mm.
Jag var urglad. Jag kommer ihåg var jag stod. Jag hade varit och liksom intervju och så. Sen så sker ju ett skifte någon gång.
Mm.
Där jag tycker att jag... Att handlederiet i sig är... något.
Mm.
Och riktigt när det kom in.
Mm.
Sen tycker jag fortfarande att man kan ge metod och sånt där också.
Mm.
Men riktigt när jag själv såg på det, eller berättade om att jag såg på det som det. Alltså vad som är handledarens uppgift här. Utifrån mitt tänk liksom.
Har du någon hållplats för det?
Nej, det har jag inte. Kanske när jag kom till andra typer av grupper. Tror jag.
Det återkommer någon sorts känsla. Det är nyttigt att liksom växla kontext.
Absolut.
Och vara i den där rollen. Det är, man får syn på sig själv på något vis. Just. Ni har ju, vi ska liksom börja runda av lite så. Och så sitter jag med 1000 frågor som jag inte har ställt. Men jag har någon sådär som... Jag vet inte, jag tror jag nämnt inom mig, men vi har hållit på och haft korrespondens innan det här, så jag vet inte om ni... Men det är så här, apropå det här att man, det är nog ömsesidigt i det här vi håller på med, så är jag nyfiken på om apropå, det är väl inte en hållplats kanske, men kanske ett möte när ni har mött någon som ni på något vis är satt att vara till hjälp för, som har hjälpt er, någon person eller någonting ni lärde er av, en grupp eller en klient, patient, jag vet inte vad ni kallar de där andra också. Någonstans när ni fick med er någonting som, oj, det här var ju också någon sorts erfarenhet eller något som hjälpte er att bli de ni är som professionella idag.
Det fladdrar förbi så många, så ja. Det är inget som sticker ut. Nej. Jag tänker att jag lär mig varje dag. Ja. Jag tänker nog kanske inte så. Sen är det ju några, jag tycker framförallt i patienter,
mm.
Som lär, har lärt mig oerhört mycket.
Mm.
Och ibland långa kontakter, att få att ha förmånen att få följa någon under lång tid.
Mm.
Först ganska tätt och sen kan man gläsa ut det. Mm. Men under många, många år så jag har lärt mig, det är den som sticker ut mest. Från, ja, man var orolig. Hur ska denna lilla människa ha ett liv till att blomma? Liksom, senare. Och hur mycket hon har lärt mig.
Så går det att säga, det är ju en sån där lång relation, det är apropå att saker inte ryms i ord,
mm.
men går det att få fatt i någonting sådär som du känner, när du tänker på det här när vi pratar om det, så har jag lärt mig så mycket, vad kan man, alltså det här är inte det vi läser oss till på något vis, vad är det för typ av kunskap då, utan att kanske det plockar ur något ur sitt sammanhang på en kort stund så här, men vad får du syn på i det där som du tycker är hjälpsamt, menar du?
Ja, det är nästan så att det inte finns ord för det.
Mm.
Ibland så då hamnar man mer i liksom psykodynamiska ord faktiskt.
Mm. Det får man
så
göra.
Blir det ju.
Ja. Absolut.
Den relationella liksom, jag tänker att jag på något sätt härbärgerat, containing, alltså det är de orden och väglätt, förklarat världen, bollat en konstant, vågat vara en konstant i en krisig, förvirrad värld.
Just
det. Och sen har det ju varit allt från sakfrågor till dels ordlöst som finns i rummet, att stå ut med att den andra knappt har konturer, eller känner att den har konturer.
Mm.
Och ändå våga säga hej då.
Mm.
Vi ses om en vecka eller om två. Eller, ja. På något sätt förmedlar man ju att du klarar det.
Ja.
Och det säger man ju inte med ord.
Nej.
Men det finns ju där.
Det finns med där.
Mm.
Ja, det är ju...
Och man förstår att man finns mer om i tanken eller så. Och sen på innehållsnivå har en del lärt mig väldigt, väldigt mycket om faktiskt de flera stycken som har diagnoser eller kanske borde ha haft diagnoser, vilka svårigheter de tampas med.
Ja, just det.
Det tänker jag att jag har fått lära mig oerhört mycket.
Titta rakt in i livets utmanade, begränsade liksom sammanhang.
Ja,
just det.
Och vad de får kämpa med som är oerhört lärorikt, som inte jag kan inse vidden av, men jag kan få en liten inblick i.
Mm. Jag tänker på ödmjukhet på
något
vis.
Där kan jag bara hålla med. Mm. Det har jag också. Samma med. Så att jag funderar på. Jag tänker på en. Alltså jag tänker på att jag glömmer ibland bort. Och det. Jag glömmer ibland bort att jag är handledare.
Mm.
Och att min röst väger tyngre.
Mm.
Och att jag tror att jag faktiskt är där med talutrymme och har koll på alla. Alltså
du är en av ekrarna.
Mm. En av ekrarna, ja, istället. Precis. Och där jag kan bli ivrig.
Mm.
Liksom.
Mm.
I, alltså en iver jag kan få.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad det är. Mm. Alltså, men det tänker jag är. Och sen när hon kom tillbaka och sa nej, men nu vill jag liksom, och kände sig att hon fick alldeles för många frågor som var ifrågasättande.
Mm.
Det var ju inte mot. Alltså chefen var med också. Mm. Jag tror att jag sidade lite med chefen där.
Mm. Du blev speglad av någon
gruppmedlem. Ja, gruppen gången efter. Och jag tycker det var så otroligt bra. Sen tänker jag på det ibland. Alltså jag tänker som handledare när man ska gå ut.
Mm.
Alltså ska man också vara varsam.
Ja.
liksom.
Det finns en vana i att vara i rollen, låter när jag hör det, som jag tänker att, att lite fartblind blir man kanske. Van att, att kliva in och prata på ett sätt som kan vara jätteovanligt. Nu sitter Marie och gör så här med händerna i en sorts, hon håller någonting.
Ja, ja, jag vet inte vad jag höll. Men jag
du försöker få det där som inte går att få fatt i ord och synas.
Ja, och då handlar det ju om den här fingerkänsligheten, för i vissa grupper kan jag vara så.
Ställa
för och där var det ju så att det var den här typen av grupp som vi pratade om, att jag, men då visste jag, hon hade ju gått jättemycket utbildning, hon pratade mycket. Jag tror hon var jättemycket säkrare i sig själv än vad hon var, för hon var ju på en ny arbetsplats. Men alltså utifrån hennes bakgrund så trodde jag det. Nej, men jag har väl lärt mig många saker, men jag tänker som handledare. Liksom det här. Och då pratar jag om nyfiket utforskande, men våra nyfikna frågor kan också ställer vi mot bakgrund av någonting.
Precis. Och makten som finns i den som ställer frågorna Men det, just det här med att bli speglad, att direkt få från den man jobbar med någon sorts feedback.
Kanonbra.
Det kan vara kunskap som på något vis då finns där och påminner en ganska långt efter man har fått.
Ja.
Hörrni, jag är ju fortfarande jättemycket mer nyfiken än vad vi hinner med den här stunden, men vi måste sluta.
Ja.
Så jag tänker bara så här, kort bara, är det någonting som ni vill säga innan vi stänger? För jag har ju liksom rört om i huvudet på er med massa frågor här nu. Ni har säkert fler svar när ni kunnat ge också, men känns det okej att stanna där?
Helt okej.
Helt okej.
Så om man nu skulle vilja liksom få ta del av mer samtal med er, så finns ni på Malas hemsida och man kan få kontakt med er via den om man vill det.
Ja.
Okej, så stort tack Kerstin.
Tack själv.
Tack själv. Tack.
Gott.
Programledaren.